Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka och direkt med lite breaking news. Jag, Daniel Kristoffersson och Linn Nordström. Åge Hareide är klar som tillfällig tränare för Malmö FF. Han kommer att ta över direkt nu och ska väl leda träningen idag som jag fattade. Och Johan Flink, vår kollega, skrev att han kan leda laget redan mot Braga på torsdag. Det här var ju lite, piggar ju upp att Åge Hareide är tillbaka, en tränarlegendar får man säga, i, ja, framförallt norsk tränarlegendar, men även i allsvenska sammanhang. Han hade ju en extremt framgångsrik tid i Malmö 2014-2015 när han tog dem till två Champions League-gruppspel, matcher mot PSG, SM-guld, och ja, jag tror inte det är många Malmö-supportrar som är glada åt att han återkomsten av Åge, eller vad säger du, Lin?
Ja, det känns väl som en jättebra lösning för Malmö FF i det läget där de befinner sig nu. Och sen får man också, okej, att de har säkert arbetat där under några veckor, men det är ändå en riktigt bra lösning att få till så här snabbt.
Ja, verkligen. Samtidigt tycker jag det känns som en lite paniklösning ändå. För tittar man på...
Men paniklösning var väl Geosson först? Det var paniklösning 1.
Ja, exakt. Men då får man säga att det här är paniklösning 2. För då tänkte man så här att Diegoson skulle ta över till säsongens slut. Och sen så tittar man på, vad heter det, ordförande Paulsons intervju här som publicerades på hemsidan i går eller i förrgår och sånt där, och gjordes i fredags. Så får man känslan av att han menar på att de var inte alls speciellt långt fram i den här tränarrekryteringen, utan att man har börjat sonderat en lista, men att ja, de inte har börjat träffa kandidater än. Och då tror jag i alla fall att man inte hade en tanke om att ta in två interimtränare, att Georgsson, att någon skulle ersätta honom. Men jag tror att kanske de här resultaten som Georgsson inte har fått med sig har bidragit till att man vill ha in en ny lösning, en ny interimtränare. Och kanske också att man dels inte vill bränna ut en tränare som ska vara sportchef sen. Det kanske blir fel om han bara ska liksom, ja, fortsätta förlora och förlora, och där ser man en risk. Och sen så kanske man även tog in de här spelarna som menar på att det kanske inte har varit så bra på träningen. Och det är liksom, de uppgifterna får ju ännu mer styrka nu med tanke på att ja, två interimtränare var väl länge sedan en klubb hade så här, på så här kort tid, får man säga.
Vad är din bild av Hareide när du har träffat honom?
Nej, men han är ju asskön. Han har auktoriteten. Han har, jag menar, erfarenheten. Han har spelarnas respekt. Jag menar, det är inte för inte som Isak Kiese Thelin var väl ute för en vecka sedan och sa att han ville ha en Åge Hareide-typ. Liksom. Mm. Jag menar, är väl en av de mest respekterade tränarna vi har i Skandinavien, med tanke på att han har de framgångarna han har haft med inom norsk fotboll. Han har varit dansk förbundskapten. Han har tagit Malmö till två Champions League-gruppspel i rad. Och sen gjorde han så att de försvarade SM-guldet också 2014. Så att, nej, men det är väl en drömlösning för Malmö. Och jag menar, det känns också som han har allt att vinna. Med tanke på att han har ju haft en del erbjudande, framförallt under pandemin, sa han. Och var i, ja, och hade senast Rosenborg, men var en sådär superframgångsrik. Jag menar, allt att vinna skulle han... Han kan ju ta Malmö till ett... Ja, SM-guld kanske inte är att ta i, men jag menar, räddar han dem till Europa, vilket de har liksom trupp för och ska ju prestera så pass bra att de ska kunna komma topp tre med den truppen, så har han gjort det över alla förväntningar. Så det känns som att han har alltid win-win här. Och jag menar, skulle det gå dåligt så är det, kan han bara peka på att jo, men det var inte speciellt bra när jag tog över heller. Så att,
nej, men det känns, ja, precis, när Kiese Thelin ut och säger en sån sak och sen så tar man in en en så stor och kraftfull tränare som har varit i klubben tidigare och skördat framgång, och att man får in den energin som han har också, för att han har ju också en aura runt sig som jag kommer ihåg när man har träffat honom, som han sugs in i. Så att det kan säkert bli jättetrevligt. Malmö möter alltså Norrköping på söndag hemma.
Ja, det borde väl vara i visserligen sprattla Norrköping till här och vann något. Hammarby som var imponerande. Men,
ja, där var jag igår kväll.
Ja, precis. Men jag tror ändå liksom att på hemmaplan på gräs liksom, jag tror att det är nog en bra match för Åge att starta det på. Ska komma in på matchen lite senare, men vi kan först bara ta lite grann om det allsvenska silly season-fönstret som stängde här. Eller allsvenska fönstret har stängt, men många av de internationella fönstren, inte alla, men många stängde ju här i torsdag. Så vi hade en fantastiskt rolig silly season-sändning, eller deadline day-sändning. Och vi gick igenom en del där, bland annat Armin Gigovic som gick till Odense blev officiell. Birman Sevic blev officiell till Toulouse. Och där får man säga att Malmö blir försvagat ändå, med tanke på hur bra han var. Men de fick ju en bra slant där, närmare 40 miljoner netto tror jag det var. Så att det får man väl, kan man svårt att tacka nej till, framförallt om han vill vidare också. Men
om de hade legat att annorlunda i tabellen, vad tror du hade hänt då?
Nej, då tror jag de stått emot. De hade legat i toppen och de hade varit och till exempel varit i... och var i Champions League gruppspel, då hade de ju aldrig släppt dem. Men jag tror att när man såg nu att man SM-guldchansen är borta i princip, och man har ett Europa League eller Europa i gruppspel. Men sen menar jag på också att hade Birmansevic presterat så bra som han har gjort över till, han var ju väldigt ojämn får man säga. Visst, han har haft sina toppar, då har han varit kanske en av alla bästa spelare, men samtidigt har han varit ganska ojämn och var ju bänkad i en del också. Så att så jag tror inte man var helt bombsäker på att han skulle kunna hålla den där jämna nivån, höga nivån som han har höjt. Så att det är klart att, det var en ganska bra försäljning ändå. Jackpot också, att Toulouse som har haft lite ekonomiska problem fick väl in nya ägare tidigare. Och sen så fick de in 8 miljoner när de sålde en annan ytter. Så att det var bra för Malmö att få en slant för honom. Helsingborg får man säga blir försvagat när Gigovic går till Odense. Men Björn Westerum och Andreas Alm vet ju vad de får in där i Gigovic. Så att. Och sen på tal om tränare, och så skrev vi att Andreas Benson hade sagt upp sitt kontrakt och att han kan komma och lämna Mjällby efter säsongen. Det bekräftade de också, och gick ut på sin hemsida och meddelade att han hade sagt upp kontraktet och att det var en utländsk klubb som hade gjort en förfrågan då. Men det var ju Röda Stjärnan som vi skrev om att de ville ha dit en omgående, och det bekräftade ju Brännström för Peter Thorén här igår efter matchen mot Blåvitt. Och det blev Poja Asbaghi där istället som tar över som assisterande när de inte fick Brännström. Så att Milos ville ha någon svensk var väl ganska väntat, och då blev det väl Poja efter Brännström. Lite roligt är att Poja får ett jobb som Brännström också var aktuell för. Han var ju aktuell för IFK Göteborg en gång i tiden och var väl precis klar när Blåvitt ändrade sig och tog Poja istället. Så att historien upprepar sig.
Vad är det några övergångar som inte blir av som du fortfarande tänker på?
Ja, men det var ju en del övergångar som blev av som vi pratade om också. Dels var det ju Leo Väsänen till FC Zürich förhandlades ju in i den näst sista dagen. Men där hade dels varit ett möte med Väsänen om att han skulle stanna, att de inte ville släppa honom, så det blev inte av. Vi hade Oskar Jansson som tror jag var aktuell för Sivasspor faktiskt, men där ville väl Norrköping inte släppa honom, för de fick inte in någon ersättare. Det var ett par övergångar till som inte heller blev av, som var på gång men som jag inte har i huvudet. Jo, men Jonathan Levi var ju på väg till israelisk klubb, men inte så här i slutet av fönstret, men där blev det ingenting. AIK budade på honom också, men där var det ju att Norrköping inte ville släppa honom till allsvensk klubb då. Men där tackar ju Levi själv nej till budet från Israel. Och sen så var det Jakob Ortmark som hade intresse på oss för Bercheva i Israel, samma klubb som Astrid Selemani. Men där var ju också Tony Martin som sportchef tydlig att de släpper inte Ortmark nu då. Så att det var en del järn i elden där i slutet, men som inte blev av.
Vad tänker du kring att Norrköping inte släppte Levi?
Nej, men vänta såklart. Det är inte pengarna vi sitter i för Norrköping. Och det skulle jag aldrig göra om jag hade det. De är en av allsvenskans rikaste klubbar. Och det glömde jag säga också. Man får väl ge Brännström också, för det sa han också till Peter Thorén, att han, lite på tal om Levi, han sa att jag vill aldrig bråka med bort från hjälp liksom. Och jag tänkte, och det gjorde han inte. Det hade han ju kunnat gjort med tanke på att tränarna kan ju bara säga upp
sig. Han hade bara kunnat lämna ju.
Ja, precis. Samma sak med Jonathan Levi. Han bråkade inte heller och låg på och tryckte på för en övergång. Så att det är lite samma där att... Ja, men sen hade det varit jäkligt coolt att se Levi i AIK. Det hade varit spelare typ exakt som de behöver. Kan spela på kant, kan spela centralt, offensiv. Ja, det hade varit klockrent. Och, nej, så lite synd ändå får man säga. Det hade varit en övergång som hade piggat upp allsvenskan ändå.
Det känns också som att han alltid lyfter sig. Alltså om han hade spelat i AIK så tror jag att han hade haft ytterligare en nivå i sig.
Ja, lite så känns det. Men du, om vi går på, vi lämnar silly season för nu då, så går vi på matcherna. Du är precis hemkommen. Där får jag faktiskt säga precis, för det blev en sen natt för er.
Ja.
Ni tog en liten omväg från Norrköping till Stockholm. Hur man nu lyckas göra det.
Och sen hittade vi egentligen ett McDonald's och så var det stängt.
Ja, tungt. Så kan det gå.
Skit i det. Det var ju jävligt rolig match i alla fall.
Ja, det var det. Du, 4-1 till Norrköping. Det riktigt där resultatet hade man inte kunnat se på förhand. Framförallt inte som matchinledningen blev heller. Berätta lite grann om dina tankar kring matchen.
Nej, men det var ju, om vi tar första halvlek så var det ju en väntad matchinledning där Hammarby tryckte på, gjorde flera fina individuella prestationer men stod ändå jätteenade och samlade i försvarsspelet och hade ett, som ett självförtroende i försvarsspelet och mötte högt och Norrköping kom knappt till några lägen och man matade på, jag kommer inte ihåg om det var, och man hade kanske 8 hörnor i första halvlek innan Besara då slår den här hörna som det sen blir självmål på. Då kände man lite att ja, men det var de ju alltså förtjänta av eftersom att de hade presterat så bra i första halvlek. Sen det som sker i andra halvlek är ju som alla spelarna i Hammarby sa efteråt, det är ju liksom en kollektiv kollaps, alltså ett korthus som faller ihop. Och det var, ja, alltså det är ju svårt. Jag satt ju med Simon Bank och Per Boman i bilen hem igår och inte ens de kunde liksom peka på någonting mer än att det var tillfälligheter att Glenn Riddersholm skällde ut sina spelare i halvtid och hotade med att alltså presterar inte eller springer så byter jag ut det efter 10 minuter. Så att det måste ju varit ett av säsongens bästa brandtal där inne på Platinum Cars Arenas omklädningsrum. För att det är Norrköping som kom ut, överraskade ju verkligen Hammarby. Och de kunde inte resa sig efter att de fick en straff emot sig. Och sen blev det 2-1 och sen var det som att Hammarby... Det är så svårt när man har sett Hammarby mycket för att... Alltså, Bojanic blev ju, det var ju tydligt att Jonathan Levi var satt för att stressa honom och ge honom så lite utrymme som möjligt, och det lyckades han jättebra med. Sen är ju Bojanic briljant, att han kommer ju loss ändå och kan skapa väldigt mycket. Men när Hammarby hamnar i underläge så han är ju också en extrem humörspelare, så att det är svårt för honom att hålla sig kylig, alltså få ihop laget. Och sen så Fenger gick ju ut i precis, jag tror, de gjorde väl ett byte där redan i halvtidspausen, och då har man ju ett ungt mittbackspar, så att de kan ju inte riktigt luta sig mot dem heller. Och sen hade liksom Kurtulus gjort den här misstaget till straffen, så det var som att han var lite ur spel också. Och sen då ett Norrköping på hemmaplan, det var en jättefin inramning, över 13 000 på plats, som fick ju en sån extrem energiboost av det som hände. Men det var ju inte vad Hammarby hade önskat eller behövt.
Nej, och det är ju inte första gången Hammarby viker ner sig när det är tar de viktiga matcher och när man bara ska ta 3 poäng. Nu skulle man ju liksom lyfta mot toppen, eller alltså den absoluta toppen, och hota Häcken, för de hade tappat poäng, och Djurgården skulle man haka på som hade tagit 3 poäng. Det här har vi ju sett under flera, det är ju inte bara under Martin Cifuentes, utan vi kanske inte har sett det så mycket under honom, men vi har ju sett det dels under Stefan Billborn, dels under Milojevic. Att när det verkligen gäller, när Hammarby äntligen ska liksom kapitalisera på de värvningar, på det spelet, de offensiva spelet, och när liksom det här nästa steget kommer. Det är ungefär som det låser sig mentalt, om det blir något mentalt hos spelarna. Jag kan liksom inte se det på något annat sätt, för att det handlar liksom inte om att det är samma spelare som är kvar. Det här har ju hänt i Hammarby under så lång tid. Det är om spelarna känner det här trycket från supportrarna då, att det blir, men det tycker jag också de borde ha lärt sig att spela med. Samtidigt kanske det är så pass tyngt då, med tanke på att Hammarby bara har ett SM-guld, och när man ska ge sig in i leken på halvar så blir det för hård press. Alltså
Men vad tror du om det
måste vara en del i alla fall.
Ja, såklart. Och det kan de ju aldrig erkänna. Och det sa ju varken Jas eller Besara eller Kurt och sen pratade man efteråt. Men vad tänker du om att de skulle behöva ha en till äldre, mer erfaren mittback?
Jo, men det har de ju också prövat med. Jag menar, Björn Paulsen kom in här. Han var ju för dålig. Så att det är liksom, de har ju försökt det tidigare också. Jag menar, det ska väl inte
han vill ju vara anfallare.
Ja, precis. Jo, precis. Men det ska väl inte vara så svårt ändå. Jag menar, Fenger och Kurtulus, det är ju perfekt. En lite yngre, en lite äldre. Så att, nej.
Ja, det funkar ju bra i första halvlek.
Ja, jag vet. Det var det som var så konstigt. Så att, jag tror mer det är mentalt att det är någon
sitter jo, där. Men då, om man då tar typ som Berisha, ska inte ha det mentalt. Han har inte varit i klubben så länge. Och det var ju första matchen jag såg med honom när inte han lyckades. Ja, men han hade ändå 2-3 riktigt fina målchanser, skjuter över på en och skjuter en rakt på målvakten. Så att, jag vet inte. Sen hade ju Marti varit borta några dagar förra veckan för att hans pappa hade gått bort. Och ja, nu är ju de träningarna stängda till Hammarby, så vi vet ju inte hur de är. Men om han är så extremt auktoritär som man har fått höra och har liksom sån pli på sina spelare, om det fokuset släppte lite under veckan när han inte var på plats.
Ja, det vet man inte. Det kan jag inte ge också. Samtidigt får man säga att han har ju alla fått alla förutsättningar eller spelare och värvningar att de ska vara med och slåss i alla fall i topp tre. Så kommer de inte med i topp tre nu, så är det ju rejält misslyckande, får man säga, med tanke på hur mycket de har satsat.
Och de har ju extremt tufft spelschema nu, 3 matcher framåt. Ja. Och då kanske man behövde den här käftsmällen för att vakna till liv då. Sen ska vi också alltså verkligen berömma Norrköping som går ut. Alltså, de har ju också en jättepress på sig. Alltså, hade de förlorat nu så hade de ju varit liksom neddragna. Inte, nu är det ju 3 lag som är mycket sämre, men det hade ju varit extremt jobbigt för dem inför den här hemmapubliken. Och Riddersholm har ju fortfarande inte vunnit i Allsvenskan innan segern mot Hammarby. Så att all eloge till dem också, att de kan stressa Hammarby till att begå sådana misstag så att man förlorar med 4-1.
Verkligen, och får man ge beröm också till Aron Sigurdsson som var riktigt, riktigt vass, och Oskar Jansson som räddade dem flera gånger. Han har varit hårt kritiserad under flera perioder i sin tid i Norrköping, men gör ju 2 riktigt vassa räddningar som räddar matchen när det står 1-1 där. Så att, eller 2-1.
Ja, och Jonathan Levi var ju, han sa ju det här, han var ju mer vänsterback liksom än vad han var med i det offensiva spelet. Fick ju dra på sig ett gult kort när han skulle bli utbytt också för att de tyckte att han att han fördröjde tiden. Men ja, han är ju retlig, men ligger på rätt sida gränsen där i alla fall.
Ja, precis. Och vi snackade om spelschema tidigare då, så har man byggt ganska tufft spelschema nu. De har
nästan värsta tänkbara. De har
alltså derby mot Djurgården,
Häcken, Malmö.
Det går inte så få tuffare, men det är då de får de faktiskt chansen och visar då att de ska vara med där uppe och att det inte är mentalt och allt sånt där. Så då får vi se det vända och se på något positivt.
Nej, de pratade ju redan om derbyt efter matchen. Det var ju...
Ja, det tror jag man gör rätt i faktiskt.
Alltså att det här skulle omvandlas så att all den energin och frustrationen som de hade skulle ut i nästa match.
Mm. Och om man ska se till ett lag som kanske också som också är med i toppstriden efter 4-0 mot GIF Sundsvall hemma, så har väl AIK kanske ett av de snällare spelschema, i alla fall de här 4 matcherna som kommer. Varberg borta är inte sådär jättedunder enkelt, men om man ser till tabellen och så har de Varberg, Degerfors, Sirius, Helsingborg de senaste, de kommande 4 matcherna. Och tar man full pott där, ja, då är man med på riktigt inför derbyt då mot Djurgården och sen väntar Häcken hemma. Så att AIK har verkligen chansen att ta 4 raka segrar här om man gör jobbet, vilket man kan göra. Jag tycker det såg väldigt bra ut mot Giffarna. Både du och jag var på den matchen.
Inte väldigt, väldigt bra. Alltså det var
det såg vi helt okej.
Giffarna, det såg bra ut. De fick utdelning i alla fall.
Och Giffarna gör en bra första halvlek. AIK kanske inte gör en lika bra första halvlek. Där AIK gör 1-0 i 44 minuten och då känns det som att Giffarna inte är i den mentala balans för att orka hämta sig. Och 2-0 i kom ju i 57 och då är matchen död. Det blir till slut 4-0 då. Mm. Och Stefanelli gjorde 2 mål. Vi får ta med oss att Ayari-bröderna fick speltid. Yassin Ayari startade ju och var väl helt okej han. Men sen kom Taha Ayari, lillebror, in och bytte av storebrorsan och fixade en straff som Sebastian Larsson satt då. Och de har ju en mamma där som har tagit hand om dem och de har väldigt fina bilder på henne när lillebror Taha byttes in. Mm. Hon har ju haft en dröm om att få se dem på planen tillsammans. Och det är väl bara en tidsfråga. Det hade ju kanske varit bra läge att ge dem
speltid
tillsammans där mot Giffarna när de ledde sådär. Men nu blev det att de bytte av varandra istället. Och det får bli en fin symbolik det också, men... det är slående det där hur bra AIKs arbete med unga spelarna funkar, hur bra akademin fungerar.
Det var väl 2 stycken debutanter där som bytte sin, jag kommer inte ihåg namnet.
Ja, Viktor Andersson också. Dels försäljningen av AAA här visar väl bara mer på det och att de spelade fyra unga, de är nästan startspelare nu får man säga, och Jajari Mendes, Bilal och Erik Ring.
Erik fick ju stående ovationer när han byttes ut.
Ja, precis. Han var riktigt bra. Så att framtiden ser väldigt ljus ut i AIK. Och
att lite sådär... Nabbe med, alltså Nabil Bahoui också är tillbaka. Och att de, så här, även ifall Gudetti då inte kan spela så har de ju ett riktigt bra alternativ ändå uppe på topp.
Ja, det får man säga. Och lite då, det är mörker för Giffarna, men lite där drog jag liksom paralleller av Giffarna och AIK. Man ska inte jämföra dem allt för mycket. De lever i helt olika världar vad det gäller ekonomi och resurser och liksom geografiskt fördelaktiga liksom med Stockholm kontra Sundsvall då. Men där tycker jag faktiskt att Sundsvall borde liksom snegla lite på AIK när det gäller och få fram talanger. Giffarna har sagt att de ska vara en klubb där de satsar lokalt, vilket de gör. Men den här säsongen har de haft väldigt många bra talanger som jag tycker har slarvats bort. Framförallt Ludvig Novik då, som har fått nöta bänk till förmån för en amerikansk import, Joe Corona. Vi har Forrest Lasso, en amerikansk import som verkar bry sig mer om sin egen statistik än laget.
Han räddade ju typ 3 bollar på mållinjen. Där stod han rätt placerad på Friends.
Igen. Men sen var han nog snett på det här när Giffan har 5 eller 6 raka torsk och han lägger ut på Instagram, lägger han ut en egen statistik på sin egen förträfflighet att han hade minst gjort mest tacklingar av alla i allsvenska den omgången. Ja, så att den tackkänslan är väl inte jättebra. Och jag menar på att ska man ta in sådana spelare då från amerikanska andra ligan så ska man nog... tycker jag att de ska vara mycket bättre. Det ska vara klassskillnad mot för om man har unga spelare. Men det tycker jag inte är. Jag tycker att Theodor Stenshagen som mycket väl kan spela, som kan spela mittback mycket väl, är ungefär lika bra som Lasso. Jag tycker att Ludvig Novik som Helsborg ville värva inför den här säsongen är ungefär lika bra som Joe Corona. Så att nej, där tycker jag att Giffarna hade en gyllene chans att slarva bort lite grann. Nu kan de väl göra det här, för allt har varit för att de får börja om i Superettan. Och då är det väl enklare på något vis att satsa på unga spelare. Dels när lönestrukturen kommer att sjunka. Det kommer att bli, de måste ju sova med en del löneposter och sådär. Så det finns väl alla chanser i världen att rädda upp det där i Superettan. Men det är synd, för jag tror man hade kunnat gjort något riktigt bra även i Allsvenskan utan att behöva åka ur.
Det är som... slog mig också, det var att AIK inte blev stressade när deras mål inte kom förrän sent i första halvlek. För att annars är det ju ett sånt lag som kan bli ängsliga om inte de får in ett ledningsmål tidigt mot sämre motstånd. Men det var de aldrig oroliga för själva heller, sa spelarna enstämt efteråt. Och Seb sa ju också på tal om den här brödra duon att han övervägde att ge Taha straffen eftersom att det var han som fixade den. Och det hade ju varit en... nu blev det ju en fin debut ändå, men det hade ju varit något alldeles extra om man hade satt en straff på Friends direkt.
Mm. Men den
tog Seb.
Han sa att det var nära, va, som du sa, och ge den till...
Ja, men att han hade missat en i Europaspelet, så han behövde få tillbaka lite självförtroende.
Ja, precis.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, om vi går till nästa match då, där vi körde över Mjällby fullständigt. Så där ska vi ha med oss Gustav Norlin, som gjorde två mål senare. Så vi ska inte prata allt för mycket om den matchen. Men vi kan bara konstatera att IFK Norrköping fortsätter att skörda framgångar. Fiasko! Blåvitt, som vissa hade kallat det inför säsong, eller i början på säsongen, i mitten där de hade sin formdipp, är nu 2 poäng före Malmö och har hängt på topp 3. Så att det är imponerande jobb som de har gjort, och framförallt då är det ju, tycker jag, imponerande att se Johan Bångsbo. Jag tror att han kommer med landslaget väldigt snart, kanske inte nu i Nations League, men om några samlingar nästa år. Alltså han är väldigt, väldigt bra vänsterfotad mittback som har en väldigt fin passningsfot, bra blick för spelet redan och spelar väldigt moget. Så att, nej, där har Blåvitt ett rejält försäljningspotential.
Och Mjällby måste ju varit tagna över alla skriverier som var förra veckan.
Alltså, det känns
de max släppt in 2 mål i en match den här säsongen, var innan Blåvitt. Och så släpper man in 4 stycken nu. Det är ju, det är väl klart att spelarna på lista också blir påverkade. Vad sa du?
Och ändå gör de en bra match, tycker Brännström. Alltså en bra prestation. Så jag vet inte. Ja, vi får se vad som händer där. Men i alla fall så, ja, imponerande av Blåvitt. Och sen då vi är kvar på västkusten, så får man ändå säga att Elfsborg sprattlade till mot självaste Malmö. Den såg man inte komma.
Nej. Först förlorade de ju då i Svenska Kuppen mot
Oskarshamn.
Ja.
Kan Jimmy Thulin ligga risigt till, med tanke på resultatraden. Men så gjorde ju Micke Wagner, vår kollega, en intervju med Stefan Andreasson där han var tydlig med att han hade fullt förtroende för Jimmy Thulin och att de trodde vad han gör och allt vad han satsar på och sådär i träningsväg. Och jag tror ju knappast att det var en slump att i Elfsborgs sociala medier och Instagram så var det liksom Jimmy Thulin som filmades in där under hela. Liksom, han gick till laget så där, så var de med de här nästan som en Jimmy Cam när de gick in där och så firade de precis, och hurrade för seger. Så det är klart att det klippet sa allt. Och
fan vad du är stark på sociala medier. Det är inte många klipp eller Yo Corona eller Lasso uppdateringar som går där förbi.
Nej, där är man stark, känner man. Men det får man säga att det var nog mest lättnad för honom, tror jag. Nu får nog, även fast de hade en bra banderoll, eller en rolig banderoll med något rim som jag såg Per Frick hyllade, så tror jag att Jimmy Thulin blir kvar säsongen ut. Det kan vi slå fast redan nu efter seger mot Malmö.
Var det där i spelarbussen hem som de ringde till Åge och bara, nu får du komma?
Ja. Det känns så, helt ärligt, så känns det lite faktiskt, att nu måste vi göra någonting åt det här. Vi kan inte ha det så här.
Alltså, gå in i telefonboken och bara så, vad har vi för nummer här?
Åge.
Ja. Ja, fint.
Ja, det blir bra. Malmö har mycket att jobba med om de ska reda upp den här säsongen i Allsvenskan. Och vi får säga att de har vunnit cupen och har gjort det bra i Europa. Eller hyfsat i alla fall. En annan som gör det väldigt, väldigt bra och som jag inte tror spelar i Allsvenskan 2023, det är Marcus Antonsson. Ny show mot Helsingborg på Finnvedsvallen. 3 mål, och varav hans hattrick kom i den absolut sista sekunden där de bärgade segern. Och ja, det är imponerande att han gör det här. Det är nästan mer imponerande att Marcus Antonsson öser på i ett Värnamo än Jeremejeff gör. Fast Jeremejeff gör det också fantastiskt.
Kan Malmö ringa där också?
Ja, precis. Det måste man ha gjort för ett tag sedan nu när det är stängt. Men nej, där får man säga att han har fått en rejäl revival, Antonsson. Och ja, men alltså Värnamo som jag tror är för bra för att bli indragna i bottenstriden på allvar. Jag tror har man en sån där striker som Antonsson så kommer det vara det som fäller avgörande att de spelar i Allsvenskan även nästa år. Extremt tungt för Helsingborg som var nära att ta en viktig poäng där men som kammar noll. Och ja, just nu så ser det ut som med tanke på att Degerfors tog en poäng mot Häcken så håller jag Degerfors som lite starkare också. Jag tycker att Helsingborgs, till exempel Falseta som varit speciellt bra. Jag tycker deras nyförvärv också, undantaget Abbe Khalili, inte liksom har levererat när de har kommit in. Och, ja, de har gjort en del, de här anfallarna som värvar in i och för sig har gjort det rätt bra, gjort en del mål. Men ja, vi får se där vad Helsingborg kan reda ut. Det blir inte bättre av att Gigovic lämnade heller. Så att, just nu ser det ut som Giffarna och Helsingborg åker ut och blir korta sektorer i Allsvenskan. Vi går vidare till Djurgården då, som vi pratade om Djurgården väldigt mycket och deras lagbygge och sådär. Men du kan konstatera att de gjorde jobbet borta mot Sirius. Det var väl ingen snack om saken. Det var lite skönt gnabb mellan Tolle och Daniel Bäckström efteråt. När Tolle menade att de hade total kontroll, som Hasse Backe hade sagt. Mm. Men det ville inte Daniel Bäckström köpa och det blev lite gnabb där.
Vilken möjlighet att vi skulle förlora det här.
Precis. Så att där var det ju också ganska, jag kan konstatera att Gustav Wikheim gjorde mål igen, hans form fortsätter. Och det känns lite grann som så här, ja men du och jag har pratat om det här också, att ja men Djurgården, när ska de tappa liksom, de kommer spela i Europa, de kommer kanske vara trötta, men nu känns det som de går på liksom energi, de går på entusiasm och liksom glädje över att de ska spela i Europa. Så jag vet inte fan om det är nog bara bra att de får 6 matcher i Europa till. Mm. Att de kan, liksom, kan spela på ren glädje på något vis. Och
ja, men också en envishet att bevisa att truppen klarade. Men vad vet vi här nu? Hjalmar blev lite skadad där, va?
Ja, jag har inte hört något definitivt besked där, men att det skulle vara allvarligt. Men...
Där ja, han klev av. Nej, och det är ju några dagar till derbyt så att kan ju återhämta sig.
Ja, precis.
Men det blir ju ett extremt intressant derby på söndag.
Ja, det blir det. Verkligen. Mm. Det blir det verkligen. Det finns många. Skulle Hammarby torska där och kan väl säga, då känns det ju väldigt mörkt på SM-guldet. Så att Djurgården kan ju i princip spela bort Bayern från SM-guld. Och jag tror inte Bayern är nöjda med 1-1 heller. De måste nog gå för dem.
Nej, de måste ju vinna.
Bra
de
match. Måste en bra match.
De står väl som hemmalag också.
Ja, så det kan nog bli en riktigt bra match.
Ja, den ser vi fram emot.
Mm. Och övrigt från den här omgången då, Kalmar vann 1-0 mot Varberg, inte så mycket att säga om.
Häcken tappade poäng är ju
Häcken tappade poäng mot Degerfors, det är ju anmärkningsvärt. Alla som har trott att nu kommer dippen för Häcken. Mm. Den har inte kommit först nu då. Och det var lite oväntat att det kom just mot Degerfors där i sista sekunden. Men ja, viktig poäng för Degerfors och det är svårt att se att Häcken skulle liksom klappa ihop ändå nu. Det känns som att de är för stabila för det. Att de kommer med en ända in i det sista. Men lite...
Jag måste kolla deras ändå. Spelschema. Vad har de nu? Nu ska de åka till Kalmar på måndag. Det är ju ingen lätt bortamatch.
Nej, det är ju svårt faktiskt.
Ja, och sen har de Hammarby hemma. Och sen har de Varberg.
Ja. Nej, det är ett rätt hyfsat tufft spelschema då för Häcken.
Men de har ju bevisat att de klarar av alltså tuffa bortamatcher också. Så att,
ja, exakt.
Det känns som att, nej, det är spännande. Det är det två matcher till, eller två omgångar till innan det är landslagsuppehåll, eller?
Ja, precis så är det. Mm. Har vi några spaningar från den här omgången? Spaning tog jag här med Jimmy Tillin och Instagram och Georgsson och hur pressade de här. Jag minns bara att de hade ju kvartssamtal, som vi säger. Vi överdriver lite grann, men de pratar ju med supporterna där både Georg som var framme och AC-lagkaptenen var framme, Martin Olsson, Felix Beim, och det där är ju mer, det är väldigt vanliga scener den här säsongen, att liksom, ja, något topplag förlorar, och det var ju till och med så att GIF Sundsvall hade kvartssamtal med sin klack efter förluster mot BK Häcken.
Mm,
det är ju kanske, som vi sa, fel match att ha kvartsamtal för efter liksom. Men ja, vad säger vi? Missnöjda Malmö-supportrar såklart. Och nu får de hoppas på att Åge kommer in och lyfter det här bygget.
Mm. Ja, det var ju Hammarby-supportrar som lämnade parken tänkte jag säga, igår också innan slutsignalen. Ja. Men det förstod ju alla spelarna i intervjuerna efteråt att de hade gjort dem väldigt besvikna.
Ja, precis.
Spaning, ja, jag måste tänka. Det var ju, ja men det, alltså det man verkligen tar med sig som var fint, det var ju mamma Ayari på läktaren. Och
ja, verkligen.
Sen hade ju AIK.
Ja, men Norrköping hade fin tifo, va?
AIK, ja precis, de hade jättefin tifo och att det var över 13 000 sålda förköpsbiljetter där. Och sen blev vi ju överraskade av att AIK hade ställt dit ett godisställ till pressfolket på Friends.
Ja, jäklar det. Det var smågodis.
Ja, det
det var ruggig skärmoffensiv från marknadsavdelningen där i AIK.
Mm, de tyckte att det behövdes pumpas in lite glädje.
Bejublat koncept också. De vann med 4-0 så att det kanske fortsätter.
Mm. Mitt, mitt skämt om att det var Gottoms idé.
Precis, det är 2+ ungefär. Tycker jag. Gottoms idé. Det får bli slutorden. Och när vi ändå är inne på Gottoms idé och Göteborgs skämt. Nu ska vi ringa Gustav Norlin.
Ja, bra, då har vi Gustav Norlin med oss i Allsvenska podden. Välkommen hit Gustav, och jag antar att det är ett glatt humör på dig efter stor seger mot Mjällby igår. Berätta lite igen.
Jo, det är väldigt bra. Man ska inte klaga. Nej, men som sagt, som vi sagt tidigare, det är inte lätt att åka till Listerlandet och komma iväg med alla tre pinnar, men det löser vi på ett bra sätt.
Ja, nej, det är ju
då, då får man må lite bra.
Ja, precis. Nej, men det är en tuff bortamatch då. Mjällby har varit bra här. Vad skulle du säga om du berättade lite grann om matchen? Vad var det som gjorde att ni vann?
Nej, det är väl att vi är jäkligt effektiva i första halvlek. Och vi spelar bra liksom på våra styrkor. Vi lyckas kontra in. Det är väl nästan tre bollar förutom Bångsbos van Basten-mål där. Men gör man sådana mål så behöver man inte kontra in bollarna. Nej, men första halvlek väldigt bra, och sen spelar vi väl mest av matchen i andra skulle jag vilja säga. Så det var en bekväm resa.
Ja, precis. Och jag tänker på dina mål då. Berätta om första och andra målet.
Ja, första är väl lite Pippo Inzaghi-mål.
Ja.
Roligt trevligt att göra sådana också faktiskt. Och andra är bra aktioner från Emil och Mackan. Och så för jag var tungan på vågen där med. Så två tappins, men som sagt, de räknas de med. Och det är nästan skönt att göra sådana mål ibland.
Ja, precis. Om du skulle berätta lite grann om dels säsongen för dig då, vad säger du när du sammanfattar så här 21 omgångar in?
Den har varit okej. Sen är det klart att man vill ha mer hela tiden. Nu, jag har varit lite in och ut liksom, och det har inte blivit så jättemycket kontinuitet. Men samtidigt så är det mer spel för mig än vad det var året där innan. Och framförallt nu på senare tid. Och när poängen kommer också så mår man ännu bättre. Så som sagt, formen känns uppåt både för mig och för laget. Så just nu känns det bra i alla fall.
Vad skulle du säga att du har tagit för steg den här säsongen i din personliga utveckling?
Nej, men jag har alltid, liksom, alltid gnuggat på oavsett vart jag har spelat, dels i lag och dels i position. Så det är väl den gamla vanliga klyschan att det är bara att göra sitt bästa varje träning så leder det till bra grejer till slut. Och det känns som det har gjort det för mig nu på senare tid. Jag har fått en position som jag trivs bra i, och vi spelar på ett sätt som jag trivs bra i också. Och då spelar man bättre både som lag och individer, och då trillar poängen in.
Ja, precis. Om du skulle, Göteborg då, ni har ju haft en liten märklig säsong får man säga. Jag började ju riktigt bra, sen kom den svacka och det var nästan som några kallar för att det var kris och sådär. Och nu är ni 2 poäng före Malmö och har ju faktiskt häng på topp 3 fast ni inte har gjort sådana här satsningar får man säga genom transferfönster, utan snarare kanske att ni har blivit av med en del tongivande spelare. När du tittar tillbaka på säsongen, hur skulle du säga då om du skulle berätta om laget, hur det har varit?
Ja, man kan väl säga att det går fort i hockey i alla fall. Det händer grejer. Nej, men det är som du säger. Vi har väl brustit lite i vår kontinuitet. Vi har haft bra perioder där vi vinner 2-3 matcher. Och sen har vi en tuffare period istället för att jobba vidare och kanske jobba in ett kryss där och vinst nästa. Så det har väl varit vårt primära problem. Sen som du säger med truppläget, vi har haft en bra trupp hela året och borde kunnat fått ut ännu mer av den kanske, men som sagt, nu gjorde vi försäljningar i somras och nya spelare har kommit in och gjort det fantastiskt bra. Så, som sagt, jag tycker gärna nivån har varit bra hela tiden. Sen är det ju det att man måste ta tre poängarna. Det är de som räknas liksom, och det visar sig i slutet på säsongen. Och kan vi fortsätta göra det som vi gjort nu på senare tid, så kan det bli ännu roligare.
Ja, tittar man tillbaka då, historiskt så har ju de senaste säsongerna, man gått 5-6 år tillbaka, har ju inte IFK Göteborg varit med och slagits i toppen av tabellen. Men ändå har man haft de här kraven på sig från supportrar och att man ska vara med i toppen. Nu känns det som att Håkan Mild har kommit in och har fått lite stabilitet. Micke Stare kan klubben och sådär. Hur skulle du beskriva läget i klubben just nu?
Jo, men det blåser positiva vindar kring Blåvitt, helt klart. Som du säger, det är ju inte värdigt Blåvitt att vara med i en bottenstrid eller ligga på den andra halvan av tabellen. Vi ska vara där uppe och kämpa om Europaplatser och i absolut bästa fall om allsvenska gyllet. Men som du säger, så känns det som att de högre hönsen har fått ordning på skutan, och då vill det till att vi som är nere på pitchen gör vårat jobb också och jobbar in tre poängarna både för dem och för våra fantastiska supportrar. De har ju stått där i vått och torrt, och det här året har de ju varit helt fantastiska både på hemma och borta plan. Och då känner man att man vill ge tillbaka, och som sagt, kan vi få in de här jävla tre poängarna så blir det kul både nere på plan och uppe på läktaren. Så det är ju där vi går för, helt klart.
Vad skulle du säga supporternas stöd har betytt? Och förklara lite mer vad du menar med att de var extra viktiga i år, eller extra supportande.
Nej, men som sagt, de står ju där oavsett om vi går igenom en tyngre period eller när det går bättre, så har det gungat på Gamla Ullevi precis varje match i år nu när den jävla coronan äntligen försvann. Och det undrar man ju dem, men det undrar man ju oss också på ett sätt, för det blir ju en sån jäkla tändväska liksom, och det kan räcka med att du gör en bra aktion så känner man det här lyftet liksom på kommandobryggan, och då får man ju feeling, och det känner ju hela laget av, och det smittar av sig. Och det är samma sak på bortaplan. Nu är allsvenskan så jävla god och härlig att det är olika beroende på vilken arena man är. Det är annat att vara på Friends än på Strandvallen kanske, men de hörs ändå, och när de har gjort den resan så vill man vill ju ge något tillbaka hela tiden, så det blir en extra motivation.
Hur ser du på matcherna som kommer här framöver nu då? Tror du kan vara med och hålla den här formen? Och ja, det ser väl hyfsat ut ändå, med tanke på att ni har väl inte så stor press på att ni ska komma topp 3 eller topp 5, vilket de här andra lagen som är med i toppen har, känns det så.
Ja, nej, men som du säger, det är ju jäkligt roliga matcher, skulle jag vilja säga. Vi har liksom Helsingborg, det är väl AIK och Malmö hemma, något mer, så jag glömmer det kanske. Men det är ju publikmatcher också, och det är, som du säger, det är mycket att spela om nu. Så det är en jäkla bonus. Och det är det som har varit ambitionen hela tiden för Blåvitt, att man ska vara där uppe och slåss om platsen. Och nu har vi möjligheten, och då vill vi ta vara på den. Och då vill vi göra varenda match till en fest liksom. Och kan man komma ifrån de här matcherna med tre poäng så, ja, det känns ju återupprepa mig själv, men det är det vi går för liksom. Då kan det bli jävligt roligt det med.
Jag förstår det. Vad skulle du säga att Micke Stara har betytt i den här säsongen för spelet och för att det har lossnat?
Nej, men det är jättemycket. Som sagt, han står ju för samma saker egentligen som han gjort ända sedan han kom hit, och det är liksom, det är grunderna som behöver göras först innan du kan börja slipa på resten, och nu känns det som grunderna har satt sig ordentligt, och då kommer liksom de individuella kvaliteterna fram, och det är ju det han har förespråkat hela tiden, så det är klart att han har betytt jättemycket för sättet vi spelar på, hur vi vill bedriva fotboll i Göteborg med det moderna retro, som man gärna säger själv.
Ja, exakt. Men du, och sen är det mycket snack om Alexander Jeremejeff och Marcus Antonsson som anfallare, med all rätt, med tanke på hur många mål de har öst in. Men din anfallskollega Marcus Berg har ju också öst in en del mål. Berätta, hur är det att spela bredvid honom som du har gjort ibland?
Nej, det är ju en ynnest att få spela med en så bra spelare. Som du säger, det blir ju ofta rubriker kring de som gör mest mål, men man får inte glömma liksom hur mycket en spelare kan betyda dels i spel och dels utanför plan, och liksom med det på träningsplan också. Hur man agerar och hur man är mot andra människor och hela den biten. Och där är ju Mackan helt, där är han helt otrolig. Jag vet att jag berömt honom mycket, mycket det här året, men det har han tjänat rätten till att få, tycker jag, av hela fotbollssverige. För det är en fantastisk spelare och en fantastisk människa. Så det är en gubbe man unnar allt här i livet egentligen. Och som sagt, det är jättekul att spela fotboll bredvid honom.
Ja. Till sist då, du sa att ni fick 2 dagar ledigt här. Liten överraskning av tränare Stare. Vad gör du på den ledigheten?
Bra fråga. Jag bokade precis bilservice på ekonomen, så roligt lever jag liksom.
Okay. Vad är det som är fel? Vad är det som är fel?
Ja, det gick inte igenom besiktningen, du vet. Det är stora problem här i livet just nu.
Ja, då är det bara kämpa
så
på.
Så det är väl det som är det primära fokuset. Så, ja. Så kul har jag.
Ja, härligt. Ja, men då önskar vi lycka till med bilen, att det löser sig så att du kan köra bil till. Slipper cykla till det här igen.
Ja, fy fan, det orkar inte.
Nej, men stort tack för att du ville ha med, Gustav, och vi hörs nog mer framöver.
Ja, det gör vi. Tack själv. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.